Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Välkomna till Börsmagasinet avsnitt nummer 15, där vi kommer att fortsätta med sista delen av intervju med NEMCAP. I förra avsnittet gick vi igenom ett flertaligt bolag samt även vad NEMCAP letar efter i en investering. Idag kommer vi att gå igenom ytterligare ett bolag med IAR Systems, men vi kommer också gå igenom hur han väljer storlek för ett innehav och avslutningsvis hur han tycker att man ska gå tillväga som ny på börsen för att utvecklas så mycket som möjligt. Vi hoppas att ni kommer att uppskatta avsnittet. Så har vi ett bolag som kanske är lite mer likt Kopparbergshållet, lite mer kanske, ska man säga, standardiserat för vad man hittar. Ett bolag som växer ganska snabbt, som har extrem marginalexpansion och som går från att vara billigt till att bli betydligt dyrare. Jag tänker på IAR System. För jag kommer ihåg att vi pratade om det här bolaget då när du investerade, och jag kunde inte se vad bolaget, varför det var intressant när vi tittade på det då. Ja, hur länge sedan är detta? 10 år sedan kanske. Och jag kunde inte se varför det var intressant, men du tryckte på en ganska bra size och sen förklarade du för mig och då förstod jag helt enkelt. Så vad var det för någonting där? Det här känns mer som ett bolag som är lite mer vanligt, kanske lite mindre komplicerat än de andra investeringarna.
Yes, jag kommer ihåg att jag ägde ett bolag som hette Intuai. Och det var egentligen tre delar. Det var Dist IT, Alcadon och IR Systems. Då splittades det upp och vdn då, Stefan Skarin, han följde efter IR. Så då, jag tyckte det var lite intressant att följa det. Jag kommer ihåg när man gick in på IRs webbsida så tänkte jag, fan, det är en slags svetsbolag eller någonting. Det var lite bilder på olika maskiner eller någonting sånt där. Men när jag väl började läsa lite mer på det så insåg jag att fan, det är ju ett programvarubolag. Extremt låg churn och så vidare. Och jag blev ganska intresserad. För att, jag kommer ihåg 2011, de omsatte runt 200 miljoner. Tjänar typ 2,40 per aktie eller någonting. Och jag tror jag gjorde min första investering i bolaget i 2012. Där, typ januari, februari någonting. På 27 kronor. Och bolaget växte bra. Liksom, ändå ett liksom, programvarubolag. Och tänkte att de marginalerna de hade på typ 12%. Liksom, det kändes alldeles så lågt egentligen. Så min tanke var att egentligen redan där, liksom, jag hade betalat 12 gånger årsvinsten för ett programvarubolag som växer snabbt. Det är ju jäkligt lite. Det hittar man inte idag. Och så jag hade ändå en tanke om att fan, de borde ändå liksom dubbla, trippla sina EBIT-marginal. Vad de kan liksom, egentligen bara att de behöver öka sales liksom. Så det var väl egentligen det. Alltså jag menar, 12 gånger årsvinsten för ett kvalitetsbolag med en vd och ägare som har stort innehav. Och det är ju bara att sajsa på, eller?
Jag kommer ihåg att Stefan Skarin flyttade över hela sitt innehav från sin aktiedepå till KF. Då kommer jag ihåg att då blev man ganska bullish. För sen började de bra rapporterna komma. Så han undvek nog ett ganska ansenlig mängd kapitalvinstbeskattning på att göra den förflyttningen då på 40 innan aktien gick till 400 eller vad det nu var.
Jag såg det typ 2015 så tjänade de ju 5 kronor på aktien. Och det är rätt bra om man jämför med om man betalade 27. Sen så var ju marginalen uppe på typ, tror den toppade där på runt 30 någonting. Så det var ju inte så fel man hade ändå att den skulle dubblas eller tripplas. Det blir ingen trippling, men lite mer än en dubbling i alla fall. Så har delat ut brutalt mycket pengar med.
Ja, de delade väl ut nästan hela vinsten under många år där. För man verkar inte ha så stora investeringsbehov i bolaget.
Man fick nog tillbaka typ 15, 16, 17 spänn liksom, i utdelningar fram till 2015, 2016 om man höll liksom.
Mm.
Jag gillar när det är enkelt liksom. Så jag tror att jag sizade typ 35% eller någonting på portföljen. Det är liksom, ja, det är som det är. Det ska man säga. Enkelt case.
Mm. Jag läste lite på din blogg eller på det här webarkivet som finns på din Twitter-profil där dina gamla blogginlägg finns arkiverade. Och det här leder lite in på nästa fråga då, för jag tänkte fråga hur en perfekt investering ser ut för dig. Och så här skrev du då 2018. Ett drömscenario för en investering: 1. Aktien är billig. 2. Bolaget växer kraftigt med ökad lönsamhet, ökande marginaler på grund av skalbarhet. 3. Oupptäckt och värt ett par hundra miljoner SEK. 4. Ledningen äger mycket aktier. Är det ungefär som vi kan sammanfatta det, eller har du någonting som du har utvecklat de senaste 6 åren som förändrar den vyn som du hade då?
Nej, det är nog egentligen ett drömscenario för mig. Det summerar nog allting. Men man kan ju säga också att för dig så kanske det ser helt annorlunda ut. Jag tänker på din investering i Borr liksom. Man ser ett bolag som håller på att gå i typ konken. Alla har räknat ut det. Så alltså helt plötsligt så ser du, fan, nu har de plockat ett par kontrakt där. Nu kommer de typ börja typ tjäna pengar. Då kan du ha en aktie som liksom 20-dubblas. Med lite leverage.
Jag ägde ju en ganska liten del, men sen så gjorde de några kontrakt där som de som slog till. Och då sa jag att men nu kommer det funka liksom. Nu finns det grejer att hålla sig i. Och då tryckte jag ju in en rätt stor del av portföljen från flygplatsen i Milano. Jag såg att kontraktet kom. Ja, då sa jag ju på liksom. Och sen har jag låtit den positionen att rida. Men då fick man ju de grejerna man ville se för att caset skulle förändras. Och det är ju extremt annorlunda mot vad vi går igenom här. Jag menar, vi har pratat Evolution, Fortnox, Cherry, IOR. Optimalt hade man hållit sina aktier i Fortnox som man köpte efter Visma budet föll, och så hade man inte gjort någonting mer. För det hade nog varit värt mer än vad hela ens portfölj är värd idag liksom.
Det är intressant för du säger det. Jag förvaltar ju pengar åt en annan person också. Kört ett litet typ Buffett partnership. Som mest så tror jag själv att jag har haft en typ 15 bagger kanske. Men i den portföljen så ligger jag fortfarande kvar med ganska mycket Fortnox. Typ inköpta på 1,6. Den portföljen har gått lite bättre än vad min har gjort kan man säga de senaste åren.
Vad mer har du i den portföljen? Det låter inte som att du har någon, att du loggar in det varje dag och ändrar runt.
Jag tror jag hade en period på typ 3 år där från 2017-18 till 2019-2020. Loggade nog inte ens in en enda gång. Jag visste att jag hade Fortnox och EO. Och typ den där portföljen bestod. Och det var ju efter att Cherry hade köpts ut. Då splittade jag upp det på de två. Och typ 50-50 där.
Sveriges bäst performande portfölj troligtvis alla tider.
Ja, det har gått betydligt bättre än min, kan jag säga.
Bara snabbt på tal om portfölj och portföljstorlek, givet att din har blivit betydligt större de senaste åren. Märker du att det är en klassisk buffettism, att det är svårare ju mer kapital man har, att det är svårare att hitta case? Är det liksom märkbart för dig, eller sprider du på fler mindre bolag bara när du investerar i nya case, eller hur har det påverkat din möjlighet att hitta alfa de senaste åren?
Jag snackade lite med Jörn om det igår faktiskt. Det var ett case som jag hade läst lite om, och ja, de tillverkar så här kirurgsaxar. Så jag hade gjort ett förvärv av ett tyst bolag som gjorde operationsbord. Så jag läste lite kalkyl om det och tyckte det var intressant. Så, här. Så när de gjorde det förvärvet så tyckte jag, det är ganska, det är nog ganska billigt ändå. Aktien var kanske kring 115-120.
Och det är Stille vi pratar om nu då?
Ja. Sen så tänkte jag även, vet, Bengt Ylander, han är duktig. Han har drivit Medcap länge och så här, så det är bra ägare bakom, och marknaden kanske börjar liksom tänka på bolaget på ett annat sätt, att ja, men det kommer bli en del förvärv, de kanske kommer bredda verksamheten inom sin nisch lite grann så där. Så ja, men köpte lite aktier så där, men ja, fick väl ett par, ja, det, hade jag haft lite mindre portfölj, hade jag kunnat få en jäkligt bra keger på den då. Men det är väldigt svårt att köpa in sig när sådana lägen kommer. Så det är nästan så att det är ingen mening att kolla på det riktigt. Det gör ingenting för den egentligen. Man lägger nog mest bara tid i onödan. Det är bara liksom några decimaler av en procent som det kan ge. Om man inte kan liksom sizea upp riktigt. Så det har ju gått så jävla fort också. Att från kärriaffären där jag liksom ägde ganska mycket kärri under en lång period. Sen så kom Evo helt plötsligt. Så det känns som att man liksom inte hunnit smälta att sizen har förändrats så mycket liksom på kort tid. För man har i princip liksom inte haft någon portföljomsättning alls nästan under de åren, kan man säga. Det har varit extremt liten. Liksom kärde det där från 2014 till 2018. Från 2018-2019 har man haft Evo ända till nu. Liksom. Det är ju fan, ja, det är många år liksom. Det är ju 10 år nästan, om man inte har gjort så jävla mycket.
Nej, och nu då, om du ska hitta nya bolag, då måste du upp. Och, ja, du kanske inte kan göra de här 200-400 miljoners market cap-bolagen, utan det är ju bökigare att köpa 10-15% av ett sånt bolag. Då måste du börja flagga, och liksom, det blir som att driva en liten fond. Då måste du börja röra dig upp mot 1-1,5 miljard. Och många av de här bolagen som man faktiskt vill äga, de omsätts ju inte så jättemycket. För att det finns ofta stora stabila ägare, så det finns ju ingen float. Och aktieägarna som äger det, de handlar ju inte runt så mycket, utan de sitter ju på buy and hold för att de gillar bolaget. Så det gör det ju att man kanske måste gå ännu lite högre upp om man vill ha någon form av kvalitet.
Jag skulle säga att jag har liksom ingen erfarenhet av, nu ska man ju inte säga det, men jag är i princip bara en large cap investerare de senaste åren. Omedvetet, men det är inte där jag vill vara egentligen. Jag har inte så mycket erfarenhet. Jag vill liksom hitta de här speciella bolagen där man verkligen känner att man är ganska säker på vad som kommer hända. Man är ganska säker på att IR kommer att öka sin omsättning de kommande åren. Liksom. Så man är ganska säker på att marginalen kommer liksom stiga ganska kraftigt. Samma sak med Fortnox som jag köpte det 2016. Betalade 15-16 kronor på aktier. Liksom, och jag var ganska säker på att jag kommer tjäna. Fortnox ska inte ha liksom 22% EBIT-marginal. Det ska ligga på liksom någonstans 40-60. Så även om jag nu betalade jag P20 på 2017, visade det sig. Men med den tillväxten som de hade och liksom den marginalökning som jag såg skulle hända under kommande åren, så var det faktiskt extremt billigt.
Men man märker att du är influerad av Buffett tidigt i din investeringskarriär i alla fall. Det är ju väldigt i linje med hans punchcard-filosofi att man får bara göra 10 investeringar, och du verkar leva den till fullo. Det ska vara som man vill belåna frugan, huset och barnen helst. Så brukar ska caset vara.
Så är det. Men sen så får man också komma ihåg att det har varit extrema. Jag vet inte om man någonsin kommer hitta typ ett Fortnox igen. Eller någonsin hitta ett EU igen. Det är ju en unikum egentligen. Så framöver så kanske man inte kan riktigt göra så. Men det mest troliga är att jag kommer få hitta typ. Men helst skulle jag vilja hitta ett gäng så här en 2-miljardersbolag och som jag gillar produkten, de kan växa hyfsat, dela ut lite pengar så här. Jag kan compounda 15% per år. Jag tror det kommer vara svårt att göra något annat i princip.
Ja, hur gör du för att hitta idéer då? Alltså, det som är ju basic liksom desktop screening och leta efter det. Men jag antar att du snackar du med många andra investerare i liknande situation och bollar idéer, eller sitter du mest på egen kammare och kikar runt och har ett antal bolag du följer, eller hur ser processen ut?
En del bolag har jag fått till mig serverat på fat faktiskt. Bland annat Royal Unibro och Duro. Den är väldigt duktig investerande. Investing for Value. Han som driver en blogger. Men jag har läst ganska mycket. Sitter och läser mycket nyheter. Läser på olika forum och läser allting som kommer. Som Evolution. Det var från EFN Börslunch med Johan Thorén tror jag. Så det, aha, ja, där kom det. Som jag gillar. Sen så Fortnox. Jag var inne ganska mycket på Introduce och kollade olika estimat och så vidare. Och där hittar man ju det bolaget man kikar på historiken. Där det såg jäkligt fint ut. Var det bara att vänta till man kände att nu är det tillräckligt billigt för att jag vågar köpa. Faktiskt. Ja, Cherry och det kommer från Betsson. Nu har jag läst om den sektorn och så vidare. Jag har inte screenat fram så mycket. Jag vet inte om det är så lätt att göra det. För att många av de bolagen som har gått riktigt bra, jag tror inte de hade fastnat på en screen heller.
Det är ju lätt att hamna i value traps om man screenar, i alla fall med min erfarenhet.
Alltså jag vill inte bara köpa billiga bolag, jag vill ju helst att det ska vara kvalitet i dem. Jag tror det är en brutal skillnad också i det.
Har du bjudit Johan Törgen på en bättre lunch eller en flaska champagne eller något sen han fick in det på Evospåret, eller har du fortfarande det att göra?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Får se om jag någon gång kan haffa han. Han är säkert en upptagen man. Jag vet inte om han har tid för sådana som mig.
För att du är champagne.
Många vet ju när man hur man identifierar ett bolag som man vill köpa. Så om du vill köpa en aktie som inte är för dyr, det växer, marginalerna kan troligtvis gå upp, bra ägarstruktur som vi varit inne på tidigare. Men hur vet man faktiskt om man, att sälja en investering är någonting som är extremt svårt. Och du måste hitta en balans mellan, för bolag är ju människor av kött och blod. Det är inte bara siffror som vi ser på börsdata eller någon annan terminal när vi tittar på dem eller läser i kvartalsrapporterna, utan det är ju människor som går till jobbet varje dag och saker går ju fel. Liksom, var drar man linjen för att man säljer ett bolag? Liksom, hur mycket wiggle room ger man faktiskt ledningen att göra en besviken innan man skär ut skär investeringen och säger att det här är nog?
Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men generellt sett när man säljer en investering, antingen kan det ju vara att man hittar någonting som man gillar bättre. Det är ju ganska, då blir det mycket enklare. Man sitter på någonting och så bara, ja men fan det där så är mycket bättre. Vill man putta över lite kapital dit. Men jag vet inte, man hamnar i helvor och sånt där. Jag har inte jättebra koll på hur man gör det bäst liksom. Om man drar stoppen direkt eller om man jag tror det är så specifikt för olika bolag nu. Så jag kan inte ge ett bra svar på det. Men man kan ju bland annat kika på Awardit som har haft en del härvor och ja, nu köper ledningen ut det liksom. Så marknaden har gjort ledningen en tjänst för att man inte har liksom handlat aktien till ett rättvist pris, så kanske det blir de som tjänar på det ändå.
Men givet, om vi tar Awardit som ett exempel, är det en aktie som du skulle kunna tänka dig att ha ägt?
Nej, det har varit så mycket konstiga grejer och helvete så här. Jag är lite svårare att lita på det. Jag vill liksom ha Olle Kvarnström och den typen av leaders, managers, operators, people with capital allocation skills. Tänk så här, Ericsson anställde ju Börje och de är typ, ja men han är säkert duktig, sitter och käkar lite middag så här, ja, köpte Vonage för typ 80 miljarder. Tror ni att Olle hade köpt Vonage för 80 miljarder?
Han köpte för 8.
Han köpte idag istället.
enligt min ödmjuka åsikt så hade Olle köpt massa bra grejer som hade varit värt massa pengar nu. Och Vonage är väl värt noll nu, antar jag. Och ja, jag tror inte Börje är så mycket bättre än vad Olle är på operations heller. Så min mitt estimat är att Eriksson hade klarat sig bättre än Olle.
Man vill gärna undvika management som är timedföljare, och Vonage känns ju som det var verkligen timedföljare för varje, bara för liksom please the market, det visar att man gör någonting. Och det är väl lite av en röd flagga att ha ett sånt management, kan man säga.
Folk har ju kritiserat mig för att jag har snackat om Olle hit och dit. Men kan inte hålla med mig om att Olle hade skött Eriksson bättre än vad Börje hade gjort?
Jag tror att Olle hade gjort det i synnerhet, men jag tror att vem som helst hade nog... För hur stor skillnad har du faktiskt att göra som en vd på Eriksson? Jag menar, du har ju en massa underhuggare som springer runt och sköter operations. Du rör ju inte det liksom. Det handlar ju mer om politiska kontakter och inte göra misstag egentligen. Här gjorde de ju...
Exakt, det är ju det jag säger. Eriksson är ju värt 180 miljarder typ. De spenderar 80 miljarder på Vonage. Med Olle där så hade de 80 miljarderna inte spenderats på Vonage. Då hade ju market cap varit betydligt högre. Så kan vi alla nu komma överens om att Olle kan driva Eriksson om han bara vill.
Ja, vi skriver under på det.
Någonting som många pratar om är ju koncentration av portföljen. Hur koncentrerad är du idag? Jag kan tänka mig att jag har gått ner lite grann för att liksom, du har inte kniv mot strupen att betala elräkningen, utan det är på en annan nivå och du kanske inte vill. Det finns ingen vinst egentligen att vara så koncentrerad.
Det är intressant, men jag är så van, jag har varit så van vid att ha ganska hög koncentration senaste tiden. Eller senaste 10 åren egentligen. Så att, något sätt, det känns... jag är inte den som kan sitta med typ massa 3-4% innehav liksom. Jag har svårt att fokusera då. Jag slutar bry mig och det är bara irriterande för mig. Jag vill ju helst ha liksom bolag där jag har en större bak i och där jag kan hålla lite bättre koll. Men jag har ju varit väldigt inaktiv de senaste kanske 6-7 åren egentligen. Jag har liksom bara fullt Evo och liksom, jag har gjort väldigt lite research, så jag har liksom ingen, jag skulle behöva typ ett par år för att göra lite research för att kunna hitta några bra investeringar som jag kan hålla på lite längre sikt, tror jag. Men den tiden och sådär finns inte riktigt, så att jag får svinga lite hejvilt. För mig, det gör inte, har du lite mer pengar så gör det inte så mycket om du har några dåliga år heller. Ja, du har ju inte kniven på strupen.
Så det handlar mer om att inte förlora pengar än att tjäna särskilt mycket?
Ja, lite så. Vi får se hur det kommer att arta sig i framtiden just nu. Jag har inte så stort fokus på mina investeringar just nu. Jag lägger extremt lite tid. Jag har barn och massa andra saker att göra. Och lirar lite paddel och så. Så det är inget som... länge sedan egentligen som jag verkligen brann för det och la jättemycket tid på det. Jag tror jag har också, när man kommer över den där bekvämlighetsnivån som jag gissar ligger på typ 20-25 miljoner kanske, då känner man att ja, men, kanske man taggar ner lite också. Då har jag lite mer liksom lite mer eld i röven när du sitter på 4-5-6 miljoner, för att där är man ganska sårbar, tycker jag. Man behöver komma upp i dagens värld, så krävs det mycket mer pengar än så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Mm. En sak är att göra research och hitta bra bolag. Det har du uppenbarligen gjort. Och, men framförallt att du har tagit size på det som har varit rätt. Så Redbet var ju kanske mer ett undantag i det här. Det var ju kokade böcker, svårt att veta. Men om vi tittar på de investeringarna som du verkligen har sizat stort historiskt, så är det ju de bolagen vi har gått igenom här. Det är Cherro och Evo. IAR, Fortnox till exempel. Jag menar, det är ju fantastiska bolag, så hur tänker du att, och du sa att Cherro också var en mindre position i början, men som sen du tryckte på ordentligt när det väl blev en inflection point eller en inflektionspunkt. Så hur, om du tänker på hur personer sizar i sin portfölj, vad är det som gör att ett bolag är 5%, 20% eller 50%? Som, är det säkerheten att jag vet att jag inte kommer förlora här, eller med absolut största sannolikhet kommer jag inte förlora här? Är det det som gör att du tar upp sizen, eller är det någonting annat som ligger bakom som du funderar på när du bestämmer sizen?
Ja, alltså, på ett sätt så handlar det också om predictability. Man kan ju ha ett bet som har en extremt hög expected value, men sannolikheten att det händer är ändå ganska låg. Då kan du inte ta ett jättestort bet i det. Även om du ska ta ett sånt bett, hade du kunnat ta 1000 sådana bett, så ska du ta det, varenda ett av det. Men om du bara tar ett bett så kan du inte gå in på det, för att det kanske är 80% chans att du förlorar allting, förlorar hela investeringen. Så lite så får man tänka. Vi ägde ju bland annat typ NGS Group, om du inte minns det. Det var ett jättelitet bolag inom bemanning som omsatte typ, börsvärdet var runt 40 miljoner eller någonting. Finns ju fortfarande kvar och går ganska knackigt. Och där var det lite så att jag tänkte att det är ju ganska sårbar bransch egentligen. Det hade egentligen varit rätt av mig att sajsa det för aktien typ femdubblas ur, eller vad det nu gick. Men jag kände ännu inte att intäkterna är jätteskyddade. Jag har ingen aning om vad som händer om bara 3-4 år. Och trakt kan omförhandlas, de tappar något ditt och datt och sådär. Så där var det liksom, där kan jag inte liksom sajsa 30%. Eller liksom 40-50%, det går ju liksom inte. Där kanske vi hade 10-15% size. Men så det är liksom specifika bolag som man kan liksom sizea rejält. Säg att det hade varit på 80-talet och Coca-Cola växer typ 15% per år, och du hade fått köpa Coca-Cola för 6 gånger årsvinsten. Du hade kunnat gå all in. Ja, det hade inte varit ett dumt bet egentligen. Den typen av bolag. Om det nästan lite IAR där också. Även om jag hade 35-40% så skulle jag egentligen kunna haft lite mer, tror jag. Det var ju så många indikationer som pekar på att det enda bolaget började göra egentligen var inte tappa omsättning. Men allting pekar på att de skulle växa ganska mycket ändå. Jag tror det behöver vara lite större kvalitet på det som man har hög säljs i. Samtidigt får det inte vara dyrt heller. Det är ju en konstform och lite matematik bakom det. Mm.
När du ägde Avanza och Nordnet där, för Avanza och Nordnet är ju extremt stabila bolag. De har en bred kundkrets, folk har ett strukturellt sparande, de tar marknadsandelar från gammelbankerna, men det är extremt cykliskt. Så du har ju en aktivitet som under pandemin till exempel sköt upp i taket. Nu börjar pandemin komma ner och du ser det här på antalet affärer per kunde till exempel har ju definitivt normaliserats. Så det finns en underliggande cyklikalitet. Men de här bolagen tjänar ju i bra tider 70-75% EBIT-marginal, men kanske i sämre tider 40-45. Är det ett bolag som du skulle vara komfortabel att sajsa 50% på?
Jag skulle nog faktiskt kunna göra det. Men det är också Det är på premissen att jag vet att det är inte 2021 och handeln är helt jävla crazy.
Utan det är 2010 och folk hatar aktier.
Ja, eller nu är också aktiehandeln kanske inte jättestor. Jag vet inte, jag har inte kollat någon statistik på hur mycket lägre den är än vad den var 2021. Men jag antar att den är lite lägre. Så alltså, gissar att det beror på lite med om utländska aktierna är populära eller inte. Jag har inte läst på så mycket om det senaste tiden. Men jag antar att de får mycket kortage- och väcklingsavgifter. Just typ när Tesla är inte i ropet och AI-bolagen och sådär. Det kanske också påverkar. Jag vet inte hur mycket det påverkar. Och jag kan inte riktigt businessen och alla delar så här, på det som är viktigt att veta.
Men själva, men affärsmodellen är tillräckligt bra. Och om du vet att okej, vi är troligtvis närmare en cyklisk botten än en cyklisk topp, så då hade du kunnat göra det. Om värderingen var rätt, jag vill säga.
Ja, absolut. Och om det inte är så att de är beroende av massa andra intäkter som typ något räntenetto eller någonting och så försvinner räntan. Eller även det provisionsintäkter som från fonder och allting. Och det finns massa regler och lagar om hur det ska fungera och så här. Jag kan inte tillräckligt bra, men som sagt, jag tror hade jag läst på och så hade jag nog kunnat vara intresserad av det, definitivt.
Känner du dig mer säker i att sizea större i ett bolag som är oupptäckt än ett bolag som är upptäckt? Säg att du hittar ett bolag som faktiskt inte många pratar om. Du identifierar att okej, men här tror jag att omsättningen kommer öka, marginalerna kommer öka, det är en bra ledning bakom, men ingen pratar om det. Är du mer komfortabel att köpa ett sånt bolag än att köpa ett bolag som faktiskt väldigt många håller koll på?
Historiskt sett så har det alltid varit egentligen bolag som inte snackas om så mycket som jag ändå har dragits till. Så jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inte erfarenhet. Jag vet inte om man ska säga att Evo kanske 2018-2019, det kanske var populärt och det sägs är stort. Det är den erfarenheten jag har av det. Jag vet inte om jag lägger så mycket vikt i det faktiskt, men jag tror egentligen att det känns nu egentligen bättre i magen om inte så många snackar om det. Jag tror det är en bra indikator.
Jag tänkte att vi ska runda av med den sista delen av intervjun egentligen. Och jag tror att du, liksom jag också, ibland får lite meddelanden från personer som är 17-18 år, kanske läser på gymnasiet, precis har börjat lära sig lite om investeringar, man har liksom börjat kolla på aktier, förstår att det är en sparform som kan göra skillnad. Hur, om du fick börja om från början med all din kunskap som du har nu och du får en 18-åring som har ett helt blankt papper och så ska du göra den här personen till den bästa möjliga investeraren under de kommande 5 åren. Vad hade du gjort?
Jag hade gett han rådet att läs allt du kan och ring upp Olle Kvarnström och fråga allting du vill. Kommer han ge en guide hur du lyckas.
Men om Olle Kvarnström är upptagen så...
Ja, men då kan Buffett duga. Han har också ganska bra grejer. Sina brev, shareholder letters och annat. Ja, men jag tror att alltså, det finns ju en massa gamla grupper som har presterat väldigt bra. Men folk glömmer av dem bara för att de råkar ha fått ihop så jävla mycket kapital. Kan inte compounda på ett vettigt sätt längre. Men ja, de har skrivit böcker som kostar 100 spänn att köpa. Alla kan ju köpa de böckerna. Alla kan lära sig om de vill. Buffetts grejer det är logiskt, det funkar. Det funkar för mig och jag vet många andra som har fått ihop lite större kapital. Det är också liksom indoktrination av Buffettelius.
Så är det. Så läsa böcker av de investerarna som...
Läsa mycket, samtidigt så måste man också liksom utsätta sig för allting. Man måste liksom, de första åren kanske det är bättre att ha lite för många bolag än lite för få. För att du liksom bygger upp massa referenspunkter och får lite olika saker att tänka på hit och dit. Och så här, man måste nog riskera lite kapital. Det måste kännas typ när det går dåligt. Annars så blir man inte. Och då tror jag inte man får den lärdomen man vill ha.
Så om man börjar med att säga att man är 18 år och man har sparat ihop lite grann under sitt sommarjobb, så har man 50 000 eller något liknande. Så är det liksom in på depån. Men det pratas ju mycket om koncentrationen också. Men i början så är det ju extremt viktigt att man bygger upp referenspunkter och sätter pengar i arbete och inser vad man har gjort för fel. Så att ha en mer diversifierad portfölj i början kanske funkar bättre, att ha 15 bolag eller något liknande och inte gå efter 3-4. Då har du ju mycket lägre risk att smälla också. Kanske många lägger ju av där.
Ja, det är ju många som, man ser ju många nya som kommer och som ofta går all in i Tesla och SBB och allt möjligt. Och så. Men så har du bara 50 000 så jag tror ändå att det kan vara bra att liksom ha en del case, för att man kommer ju inte vara en bra stockpicker när man är 18 år och har 50 000 med ingen erfarenhet. Det kommer ju ändå inte gå jättebra. Så då behöver man inte liksom ha så jävla, ha en sån fokuserad portfölj ändå. Då tror jag det är bättre att man fokuserar på att få massa lärdomar och att man inte går bort heller. Ja, du är 10-15 bolag, ja, men du kommer ju i alla fall inte gå i konken. Alltså fokusera på lönsamma bolag. Sen så är det bara att försöka lära sig så mycket som möjligt.
Hade du börjat att titta på flera olika industrier från början, eller hade du valt att börja specialisera dig på en industri och liksom lära dig den och liksom gå in och läsa årsrapporterna från 5-6 olika bolag i den industrin så att du får en känsla för de olika delarna i värdekedjan? Eller hade du liksom gjort mer som kvalitetsaktiepodden, att du kanske har 100 bolag och så är det ditt spektrum? Eller hur hade du börjat för att liksom komma dit så att man blir breddad som en investerare?
Jag vet inte. En del industrier tenderar till att gå ganska dåligt. Jag vet inte, du som har mer erfarenhet om fondbranschen. Så här, om man industrispecifika fonder så ja, det finns en viss industri som alltid tenderar att performa mycket sämre. För att jag har sämre return on capital och så vidare. Men samtidigt så kanske det också uppstår en del riktigt bra lägen liksom. Ja, men som liksom bankruptis och hela den floran. Så jag har inget bra svar att ge till det. Och sen så ska man ju också komma ihåg att de flesta aktierna tenderar att ha ganska stor skillnad mellan highs och lows på ett år. Tänker man på det sättet så skulle man ju också kunna fundera på om man inte bara ska fokusera på det som man tycker är mest intressant och roligt. Då kanske man också blir mer långvarig och kan behålla kontinuiteten. Att hela tiden nöta varje dag.
Har du någonsin gjort Excel-modeller för dina bolag?
Nej, alltså vad ska du med en Excel-modell till?
Säg att du, när du går igenom ett företag och du slår in siffrorna för de senaste åren, att du tänker efter, för du kanske tänker efter mer på vad de olika siffrorna innebär, hur pengarna flödar i bolaget, och sen även att du vill lägga upp att ja, men om de växer med 15-10% och marginalen ökar, vad får jag för värdering då? Eller gör du helt enkelt att ja, men säg att de kan dubbla omsättningen på 5 år, det är 15% per år, marginalen går hit, okej, då får jag den här omsättningen, den här marginalen, den här vinsten, då har jag den här värderingen, okej, köp.
Jag håller det väldigt enkelt. Jag håller inte på med några modeller. Eller jag har McKinsey's valuation book hemma. Jag har Modarans och allting. Men liksom, vad gör Buffett? Han har en liten servett. Han bara... Jag tror inte det behövs. Eller, det har inte behövs för mig i alla fall. Jag tror det är investeringen som bäst när det är enklast.
Så det är nästan ett grundkriterium kanske att investeringen ska vara så pass enkel så att du ska kunna räkna hem den på en positiv lapp eller en servett.
Det krävs ju ingen liksom envariabel analys eller något svårt. Det är liksom plus, minus, lite gånger, lite sunt förnuft. Kan man ju knåpa ihop det mesta. Om man inte kan knåpa ihop det så vet jag inte om det är något bolag som man borde vara intresserad av. Eller läge man borde vara intresserad av. Kanske det är för svårt egentligen.
Ja, så för alla 18-åringar, börja med att läsa Buffetts brev, böcker. Sen kan ni läsa böcker från alla andra gråhåriga män. Kanske ja, de som faktiskt inte driver externt kapital längre, utan de som har kunnat gå i pension på sina investeringar. Och det finns en uppsjö av böcker som man kan läsa. Och sen att man ja, helt enkelt börjar sätta pengarna i spel och att man börjar läsa på om bolag. Och det är där du får hitta din, din mönsterigenkänning. Och sen så kommer det gå lättare och lättare över tid. Och då kan snöbollen börja rulla helt enkelt. Är det en bra summering?
Det tycker jag. Buffett hade några visdomsord också. Han sa att det är inte så att jag hade så många mer insikter än alla andra som gjorde att jag blev väldigt framgångsrik. Det var att jag hade många fler, jag hade mycket färre sämre insikter än alla andra. Kan man sålla bort många dåliga saker, tror jag att man har vunnit väldigt mycket. Om man egentligen tänker efter på hur många bolag man kollar på, så är det ju så jädra få som man har investerat i. Speciellt om man räknar de bolag som man har tagit lite size i. Det är ju jäkligt få under de här 20 åren man har hållit på. Men när lägena kommer, då måste man take the action.
Har du någonsin funderat på att liksom, för nu, vi har ju bara pratat om nordiska bolag idag egentligen. Jag vet att du har ägt lite andra bolag i andra delar av världen också, men du har aldrig sizat i ett bolag som är icke-nordiskt, om jag minns rätt.
Nej, jag tror aldrig jag har sizat riktigt. Jag har kollat för lite, tror jag. Jag skulle säkert kunna hitta många mer, men jag har inte blivit av i alla fall. Jag har nöjt mig med de fina svenska bolagen jag har här.
Sverige är ju ett väldigt landet i världen, tror jag, med... som är väldigt extremt överrepresentativa för 100 baggers. Om man tittar på olika studier och sådär. Det finns ju, om vi tittar runt om på börsen, så finns det ju extremt många fina bolag som drivs av starka ägare och familjer. Så det finns gott om bolag. Förhoppningsvis får vi möjligheten att lite billigare börs någon gång, så vi kan få möjlighet att äga dem också.
När jag gick igenom mina noter så såg jag att jag hade varit aktieägare i 3L Systems. Och tydligen så har ju Martin Karlsson varit vd där för ett tag sedan.
Var det innan han var på MTG då?
Ja, jag tror runt 24-26 någonting. Jag vet inte om han var där under den perioden, men jag såg att jag hade ägt i alla fall i 3L. Så hade han ju varit i det där.
Och nu förvaltar han hela ditt, mycket, stor del av ditt kapital i alla fall.
Ja, en liten kaka.
Så likväl som Johan Therén borde få en flaska champagne, så om Martin Karlsson lyssnar på det här så kan han ju höra av sig till podden också. Så kan vi fixa ihop det på en dejt framöver.
Han kan få komma och säga gäst också om han är sugen.
Kan han få göra det också. Har du några slutgiltiga tankar om någonting som du vill dela med dig av, som du tycker att vi inte har diskuterat, som hade varit intressant för lyssnarna?
Jag skulle säga att det är... Fokusering handlar inte bara om portföljen, att ta rätt size när man måste. Det är också, om man vill bli bra på någonting, så måste man måste stänga ut det mesta och bara göra jobbet varje dag, tror jag. Det funkar liksom inte bara om jag är intresserad av aktier, så köper man några aktier, så kollar man inte, gör man ingenting på flera månader. Det tar ganska mycket tid för att lära sig, tror jag. Kötta på hårt i ett par år, så kommer du få mycket nytta av det sen, tror jag.
Man bygger upp en kunskap av många bolag som man sen kan komma tillbaka till. Även om det känns som att man förlorar tiden i nuet, att men nu blir det ingen investering här. Men din insikt ska ju vara, när du börjar titta på ett bolag, ska ju vara att det inte kommer bli någon investering. Om du försöker att forcera fram att du ska köpa ett bolag, då kommer du antagligen inte göra rätt investeringar, utan det ska ju hoppa ut från pappret eller från skärmen när du väl börjar titta på någonting. Och då ska man känna att okej, det här är så bra att det är värt en investering. Och är det inte det, ja, då sätter man det på bevakningslistan, så håller man koll. Och jag kommer ihåg det när du hade din bästa tid där, när du egentligen la upp dig för att ta de nästa stegen i investeringskarriären, när du gick från att ha lite pengar till att ha betydligt mycket mer. Då, du hade ju en extrem koll på varenda small midcap i hela Sverige. Alla bolagen som var värda att kunna någonting om, kunde du någonting om. Så fort det hände någonting, så hade du en referenspunkt redan, att men nu händer det här och det kommer påverka det här. Och då kunde du ta de besluten när det väl visade sig. Och det är ju någonting som tar många timmar av arbete varje dag. Det får man ha med sig, att man gör mycket arbete utan att det blir någon direkt action. Och det är nog någonting man lär sig över tid, eller någonting som jag har lärt mig i alla fall, att om ett bolag är för dyrt, så då får man lägga det åt sidan och så får man komma tillbaks till det nu. Jag menar, vi sitter ju här och tuggar massa oljebolag i podden, men det betyder ju inte att jag inte sitter och följer typ Adtech och Lifco och alla de här bolagen. Men de värderas ju till 35 gånger, men en dag kanske man får möjligheten att köpa dem för 12-13 gånger. Och då vill jag vara redo att kunna göra det. Så även om vi tuggar om massa skräp som ingen vill lyssna på, så gör man mycket arbete bakom som inte belönar sig idag, men det kanske gör det om 3-4-5 år.
Det är precis så som du säger. Det är mycket jobb som man måste göra som man inte får betalt för. Mycket kolla många olika bolag, läsa många olika bolag. Du kommer aldrig ens kanske komma investera i det någonsin. Du får ändå lägga lite tid och läsa här och där. Och det, jag tror timlönen de första åren var ju inte jättehög. Liksom. Första året i alla fall. Sen hade du för mycket flyt så att då blev det ju hög timlön. Men det var ju säkert 2-3 kronor i timmen liksom. Eller något sånt. Då tyckte man det var så kul så då la man ju så mycket tid också på det. Sen är det också att man kan lägga en hel del tid även om man inte sitter vid datorn. Man kan ju bara ta en promenad. I huvudet så cirkulerar alltid en massa olika idéer om olika bolag. Så att på något sätt så blir det ändå att man lägger liksom tid omedvetet. Det är det som behövs, tid. Det är därför på hedgefonderna de har kameraövervakning på de anställda så de sitter och gör rätt saker. Inte scrollar Facebook och Twitter och allt sånt där. Det är hårt liv.
Måste maximera värdet. Men ja. De har ju Excel-modellerna också så de får jobba lite mer.
Ja.
Så det tar ju lång tid att fylla i dem när det är rapportperiod.
Jag menar, om man driver en firma, hur ska man, och du har en massa anställda, vad har du gjort idag? Nej, jag har tänkt lite på aktier. Det är säkert därför de uppfann Excel-modellerna. De har någonting att göra liksom, som kan visa upp ett arbete.
Jag har en sista fråga. Om vi skulle bjuda in någon annan gäst till podden, och du får inte säga Olle Kvarnström, vem skulle bjuda in i så fall?
Peter Stenström hade varit intressant att höra.
Tar vi med oss.
En av de riktiga legenderna.
Exakt. Gammal Opus CFO. Han gjorde oss alla rika när han stuvade skatteägarna på bilprovningen för 3 gånger earnings.
Ja. Han är man skyldig mycket pengar. Han har gjort mycket bra för min portfölj. Jag säger det. Opus var riktigt fint.
Kanon. Vi rundar av här. Tack så mycket Nemcap för att du ville vara med. Vi har kört i 2 timmar nu.
Tack Nemcap.
Tack så mycket. Tack så mycket.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.